Det är fredagen den 5 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Välkomna till Svenska Dagbladets ledarredaktion. Så här i inledningen till helgen, vecka 49. Mysigare än så här blir det knappast än just i den här tiden på året, då senhöst möter allt starkare julljus. För det är ju helt snart andra advent. Snart kommer också Lucia och bjuder oss på kaffe och bud om julen bär. Snart är det Nobelvecka och just nu marineras hela vårt lilla land i de identiska adventsljusstakarnas trygga sken. Julstressen har inte riktigt börjat bita än på sinne och nerver. Det känns som det är oceaner av tid kvar att beställa det där dataspelet till nivån, köpa den där konjaken till svärfar och baka det där julgodiset man lovar sig själv varje år och dessutom lovar barnen att hinna med. Man står där i regnslasket och glöggoset och känner sig ganska okej. Okay. Man skämtar om Warmageddon, man snyftar en skvätt i förskolans Lucia-sånger. Man fnyser åt föräldrarna som inte klarar av mobilförbudet. Man fnissar åt SVDs överspända Nobelbevakning. Och man tänker att i år ska jag verkligen testa att göra den där skumma med mycket traditionella juldesserten som mormor alltid brukar bjuda på. Ja, detta vårt skymningsland är kanske som allra lenast och välvilligast dessa veckor i tidiga december innan julens kommersiella och norrenska krafter på allvar tagit över. Och vi på redaktionen ska väl ta vara på den här tiden och ägna en timme eller så åt att med fryntliga sinnen, regnfuktiga kinder, pepparkaksmulor i mungiporna och immiga glasögon gå igenom det senaste inom politik och politikens närliggande materia. Så att ni kan koncentrera er på saffransbaket och att få fakturorna på rätt sida nyår. Och med vi så menar jag ju i objektsform oss, och med oss menar jag alltså inte bara mig själv, det hade ju varit jättekonstigt, utan också välvalda delar av Svenska Dagbladets ledarredaktion. Som idag lystrar till namnen Peter Wemblad, Paulina Neuding och Mattias Svensson. Varmt välkomna!
Hej. Tack så mycket, hej!
Peter, vår man i Östersjön, hur är det med dig?
Ja, du hörde ju för inspelningen började här min tilltagande ilska över tekniska problem. Men vi hoppas att de ska vara lösta vid det här laget.
Vi hoppas det och att kablarna håller ihop på havsbåten. Har du hunnit lukta på glöggen än?
Jag har inget julmod. Jag vet inte vad det är. Tiden bara rusar. Jag är fortfarande kvar vid allhelgona någonstans.
Men stackare, vi får se till att... Hörrni, vi andra, vi får lyfta in Peter i julmyset här. Paulina, hur är det med dig?
Bra, tack.
Är karpen inköpt och installerad i badkaret?
Jag har faktiskt bara ätit som karp en gång och Den var inte jätteskoj.
Jag sa så för bara... Jag ska lyfta ett barndomstrauma här. När jag var liten köpte min mamma en bok till mig. Och den var sådär, det fanns så här statlig serieböcker, så här bok för alla, ni vet, så här subventionerad stalinistisk litteratur. Och den här boken handlar om en liten tjeckisk pojke som inför jul blev kompis med karpen de hade hemma. Känner ni detta? Alltså,
nej.
Alltså jag var givetvis svårt traumatiserad. Jag ville läsa Kalanka och Suneböcker och fick läsa liksom en öststatspojk med kompis med en fisk.
I ett badkar som skulle dö.
Som ska dö till jul.
Och läggas in och i gelé.
Ja, läggas in i gelé.
Med några bleka morotsbitar.
Precis, samtidigt som hemliga polisen avlyssnade.
Liksom. Ja,
precis. Det var inte bra alltså.
Carpe diem.
Nu ska jag säga vad det står i manus här. Mattias, karp, säger det något? Carpe diem kommer du snart säga. Det är på riktigt, står det.
Ja.
Hur är det med dig?
Ja, man är förutsägbar.
Ja, okej. Mattias, kan berätta för dig att Paulina och jag innan här precis, vi pratade om att vi skulle ha en bokcirkel tillsammans och träna på latin. Och då föreslog jag Herodotus. Och då sa hon så här, han heter Herodotus Domkopf och han är grek. Så där åkte man dit. Och Malacca sa jag då. Så betyder det.
Jag vet inte.
Nej, det är grekiska.
Mm-hmm. Men vad betyder det?
Det ska vi inte ta i familjesammanhang.
Det här är bara en hämnd. Jag kallade dig för domkopf innan och nu exponerar du min okunskap.
Ska vi ta Marcus Aurelius?
Det är latin.
Peter, hur är det med dig i den inköpt och placerade badkaret?
Nej, jag lägger bara insikt.
Id är ju en jävla fisk, ska jag säga. Jag minns att jag fick 12 stora i nätet en gång. Det är inte trevligt. Men strunt i iden, strunt i karpen, ska vi dra igång?
Ja.
Mm.
Det gör vi.
Simma lugnt.
Då ska vi börja med inrikespolitik. Och i veckan möttes ju partiledarna för de två största partierna vi har. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, alltså Magdalena Andersson och Jimmy Åkesson i direktsänd debatt i Aktuellt. Och tänkte vi skulle lyssna lite på den, för jag vet inte om ni kanske har sett den innan, men ni ska få höra hur det lät.
Alltså det är en typ av skumraska affärer som ni ägnar er åt och som ni tror att ni kan komma undan med. Det är därför som ni inte har gjort någonting åt det här, trots den debatt vi har haft, trots alla möten som har varit mellan partierna på partisekreterarnivå där man ska hitta någon slags uppförandekod. Ni har helt ignorerat ert eget ansvar i det här, struntat i det och trott att ni ska komma undan. Nu gör ni inte det, utan har vi fått den här debatten, jag tycker den är välkommen.
Ställa Jimmie Åkesson, det här är ju inte seriöst. När AIP startade de här kontorna, då gick de ju ut och berättade att de startade de här kontorna. Man kan se på kontorna att det är AIP som driver dem. Och så ska det naturligtvis också vara.
Det gäller ju inte alla konton.
Det gäller ju inte då Sverigedemokraternas anonyma konton som avslöjades av TV4. Och där enskilda anställda stod och sa att de hade hundradals konton. Och där vi vet att de konton ni har haft driver rysk narrativ. Nej. Det sprider vit maktpropaganda och det förlöjligar systematiskt kvinnor.
Med den argumentationen så sprider ni antisemitism och antijudisk propaganda på era konton.
Jimmie Åkesson, när TV4 kom med sitt avslöjande förra året, då beskrev du det som att det var en del av en inhemsk påverkansoperation. Mm.
Ja, ni förstår vad det här handlar om. Det var de här då trollkontorna som de diskuterade då. Trollmor och tomtefar själv var det väl. Vi pratade om ganska mycket om dem i förra veckans podd. Men jag tänkte ju ändå att det finns kanske inte så mycket mer att tillägga om det med olika konton som finns. Men själva uppställningen och konflikten här, att de här två partierna som gärna matchar sig mot varandra, som vi vet båda anser sig vara gynnade att ta den här konflikten. Och nu får de då stå i Aktuellt och debattera och statsministern och Moderaterna lämnas utanför. Paulina, ska vi börja? Vad tänker vi om det?
Ja, det är väl en naturlig följd av hur opinionen ser ut och hur deras röstsiffror ser ut. Men det jag alltid slås av när jag lyssnar på Magdalena Andersson i den här typen av sammanhang är att alla politiker är ju liksom politikeraktiga på olika sätt. Men man behöver verkligen inte ta det så långt som Magdalena Andersson tar det. Det är verkligen slående varje gång man lyssnar på henne att det är en person som väljer att töja på sanningen och på rätt och fel på ett sätt som jag tycker är rätt häpnadsväckande faktiskt.
Okej, så du tyckte hon, vadå, hon stod och ljög här, menar du?
Ja, men hon, vi har ju pratat om det här förut, det här är ju en politiker som verkligen är böjer och vrider på sanningen på alla sätt bara för att så som det passar hennes parti.
Okay.
Och det är så här, jag vet inte, man behöver inte ta det här politikermässiga, man behöver inte ta det så här långt som Magdalena Andersson tar det. Det är rätt slående.
Mattias, om jag fortsätter med uppställningen, får Moderaterna och Ulf Kristersson vänja sig för det här att det är andra som tar huvudmatchen i politiken?
Jag har svårt att se Jimmie Åkesson som en statsministerkandidat därför att jag tror inte att det finns några partier som stöder det i dagsläget. Mm. Frågan är ju snarare om det finns något parti som vill ha dem i en regering. Mm.
Men det här var mest tillfället att du har två trolleripartier?
Nej, men alltså så här, det som Paulina säger, det är de två största partierna. Det är också så att Socialdemokraterna inför varje valrörelse, så länge jag kan minnas, plockat ut sin huvudmotståndare. Det har inte alltid varit Moderaterna. 1988 var det till exempel Bengt Westerberg som efter ett bra val skulle tas ner och fick höra att han hade felprogrammerad hjärna och annat. 1994 tror jag att man inriktade sig väldigt hårt mot Kristdemokraterna för att få dem under spärren. Det har ju definitivt funnits en tendens av Socialdemokraterna att vilja ha den här konflikten därför att den skrämmer väljare över till deras block.
Påminner jag, men visst är det så att Socialdemokraternas planer är ju alltid väldigt hemliga, men de råkar ju alltid läcka väldigt snabbt också, så att de skrivs om i pressen ungefär samma sekund. De har haft problem med läckor ofta där alltså.
Alltså jag tror inte att det har varit någon hemlighet.
Nej,
skulle SVT ha tagit order från Sveavägen 68 direkt, så hade det förstås varit en höjde. Men jag förstår att man finner lite spänning i den här koalitionen, men det blev väl lite grann Ja, ett. Vad heter det?
Antiklimax?
Ja.
Ja. Okej. Peter, vet du vad jag pratar om med de här ständiga läckorna som plågar Socialdemokraterna, att deras hemliga planer alltid hamnar på första sidan? Det är mycket olyckligt för dem förstås.
Ja, jag vet mycket väl vad du menar. Och det är konstigt, för det brukar även vara andra partier som har den där typen av märkliga läckor.
Ja, men Socialdemokraterna är faktiskt bäst. Jag vet inte hur många gånger, man får slå i ditt liv, eller så här, Socialdemokraternas hemliga plan. Det var liksom superhemligt, antogs igår. Det var alltså liksom inlåst i ett bergrum 55 meter under Hjalmar Brantings staty. Men likförbannat kom den ut snabbt.
Alla har varit i det hemliga rummet som de...
Ja, eller för att sipprade ut från de amerikanska konsulternas kontor.
Men Peter, om vi tänker bara uppställningen här. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna vill ju gärna matchas mot varandra. De vet både att de gynnas av det. Moderaterna kanske inte nödvändigtvis. Hur formeras de tre stora partierna inför valrörelsen, tror du?
Du säger att båda partierna gärna vill ha den här uppställningen.
Ja, jag tror det, men det kanske inte är så.
Jag tror, men jag är inte säker på att Socialdemokraterna kommer vilja det så länge till. Alltså det finns ju det här talesättet att om man brottas med en gris så blir du smutsig och grisen glad.
Mm.
Det blev ju ganska geggigt i den här diskussionen. Jag vet inte om det var liksom båda var glada eller båda blev smutsiga. Men alltså,
vem var grisen i sammanhanget?
Ja, det kan man fundera. Eller om det var två grisar.
Ja.
Men Socialdemokraterna vill ju gärna profilera. Så de kör ju president. Den här, att Magdalena Andersson är liksom presidentlik.
Det vilket de gjorde med framgång 2022.
Ja, och det här, alltså den här... Det är inte helt,
det är ju presidentlikt nu också på ett sätt.
Precis, men presidentlikt är inte bra längre.
Nej. Men alltså, allvarligt talat, förlåt, men sidospår, men medierna har ju hjälpt Socialdemokraterna i det här genom att hålla på och hylla Magdalena Andersson för att hon är den första kvinnliga statsministern, som om det var en helt enastående fantastisk sak med henne. Så att ett val, när hon väl blev statsminister där, så framställdes det som någonting fantastiskt på ett sätt som kanske ett val av Ulf Kristersson inte gör.
Hon var ju inte statsminister så länge första gången.
Nej, men det var ändå liksom, vi skulle alla gråta glädjetårar. Mm. Ungefär som när Thatcher valdes och sådär. Samma krav på glädjetårar.
Det minns vi från SVT 1979.
Ja, oh ja, det var verkligen starkt. Ja. Golda Meir var en annan sån där som man gladdes över.
Pionjär i sammanhanget. Peter, förlåt, jag tror vi avbröt dig någonstans.
Förlåt.
Ja, det gjorde ni faktiskt. Nej, men jag är inte säker på att det är liksom att det är debatt med Jimmy Åkesson som Magdalena Andersson får starkast presidentaura. Alltså därför att det blir ofta en ganska kladdig debatt. Nu blir det ju liksom extra geggigt för att det blev ju en ganska absurd diskussion om vem som var värst på att trolla. Men på det sättet så tror jag att Magdalena Andersson kan vinna på att kontrasteras mot Kristersson, inte också.
Precis. Det här är intressant, Peter. För jag ska följa upp med en fråga. Jag har ju lett hela diskussionen fram till vad jag egentligen tycker. Så att säga. Men
den enda som framstår som statsmannalik i den här diskussionen, det var ju alla de partiledare som inte deltog.
Okej. Okay. Men så här, traditionellt har ju Socialdemokraterna alltid sökt efter en debatt där liksom ekonomin och framförallt ekonomisk fördelning och utjämning varit i centrum. Och då har man oftast gjort så att vi ger mest till mest väljare, eller till den bredaste väljarkoalitionen mer eller mindre. Och den debatten ska man ju då främst ta med Moderaterna. Men jag tyckte inte Magdalena Andersson såg ut att vantrivas jättemycket med att prata med Jimmy Åkesson om trollkonton i liksom kulturkrigets absolut djupaste och skitigaste skyttegrav. Och det är lite för det är ett
nej,
val. Är
nej,
lite
jag tycker inte heller intrycket var att hon vantrivs. Jag tror att hon trivs ganska bra där, men det är samtidigt inte så partiet vill framställa henne. Det blir ju lite kluvet där. Liksom.
Ja, för det blir ju mycket i sån här bara att, men ni då? Ja, vi får väl se helt enkelt. Mattias,
allt som leder uppmärksamheten från hennes politiska biografi tror jag är bra för
ja, precis. Nu handlar det om att döda den fullständigt. Är det någon som har läst den förresten?
Nej, men
jag har bläddrat lite i den och det var ju en recension i Dagens ETC och den var skoningslös och just liksom tog upp det här Alltså det är ju spökskrivet, men det är ju maskinmässigt. Och jag noterade då att det är väldigt likt prosan i deras nya partiprogram. Ah. Att det är sådana här väldigt högstämda avsikter formulerade som om det ska signalera arbetskraft. Att man vill liksom ha en effektiv och handlingskraftig bekämpning av de ledande brottslingarna. Det är en punkt. Det är en förslagspunkt. Och på samma sätt här så skriver Magdalena Andersson att vad var mitt uppdrag? Ja, men det är, jag brinner för att skapa ett rättvist samhälle. Liksom. Vad landar det? Det är bara ord.
Men brukar inte politiker skriva så där rätt ofta?
Nej, men det är något extra här. Alltså. Det är en extra tom och extra liksom floskulös prosa som är lite unik. Och den som har brandat Magdalena Andersson på det här sättet har inte gjort henne en tjänst.
Amerikanska konsulter kanske. Paulina?
Det man ser är ju att den här boken går ju väldigt bra i bokhandeln. Den toppar alla listor och är liksom står överallt och finns överallt och sådär. Och samtidigt så det är ju en jättesvår genre just aktiv politiker. Det blir ju ofta väldigt, väldigt slätstrå. Jag tror Annie Lööf skrev väl en när hon var aktiv och en när hon var klar.
Minst.
Bild skrev han på sin tid också.
Även, den står sig väl rätt bra ändå.
Den ska vara rätt bra, säger folk. Okay. Men jag har inte läst den. Men
Jimmy Satis Politico.
Satis Politico. Gud vad vi pratar latin idag. Märker ni det? Ja, förlåt.
Peter?
Jag läste ju Anne Lööfs bok som hon skrev efter att hon hade avgått. Och om den är bättre, den skrev under sin partiledarperiod, så vet jag inte om jag vill läsa den.
Men Peter, har du läst Anderssons bok eller börjat titta på den?
Den ligger på mitt köksbord.
Ja, okej. Okay. Där ligger den bra. Men Peter, du ska läsa den. Du har liksom, har du sidans uppdrag?
Du har en aura av att vilja läsa den.
Ja. Nej, men jag har beställt den från förlaget.
Okay. Så att, Paulina vill prata mer.
Jo, nej, men precis. Jag håller på att läsa Jens Stoltenbergs biografi. Har ni läst den? Tiden som NATO-chef. Den är ju något helt annat. Det är ju så här, efter uppdragets avslutande. Men det är ju så här, det är att sätta sig ner och umgås med en människa. Så att, varierande genre.
Okej, ja. Mycket AI. Jaha, det blev lite splittrat här, men intressant. Vi får väl se hur det går vidare i det här trekejsarslaget på de stora partierna och hur de formerar sig och hur det går med trollkontorna hit och dit. Vi får se hur viktiga de är. Vi ska gå vidare. Vi fortsätter inom landets gränser och konstaterar att polisen i veckan uppdaterat sin lägesbild och sin lista över utsatta och särskilt utsatta områden. Det är inga jättestora förändringar. Några områden tillkommer, några försvinner. Charlotte Höglund, som är chef på underrättelseenheten NOA, hon sa till SVT när lägesbilden presenterades: vi ser sammanlagt en svag positiv utveckling. Paulina, du har ju skrivit om det här, vet jag. Vad skrev du?
Nej, men jag konstaterade att det är som du säger, vi har 65 utsatta områden. Att de är fler i år än förra gången, det har att göra med att man har ändrat zonindelningen helt enkelt. Så att det är så.
Men det var inga radikala skillnader?
Nej, det har tillkommit ett område på Tyresö, det har fallit bort det till Halmstad. Det som är positivt, jag har tagit fasta på några saker som ändå är alltså läget är utomordentligt allvarligt, ska vi ha klart för oss för det första. Så, det här är ju områden som präglas av gängstyre. Och utsatta områden, som jag brukar framhålla här i podden, det är ju en eufemism och den riskerar att leda tankarna fel, för vi tänker på det, eller riskerar att tänka på det som områden som är eftersatta av staten och som är liksom utsatta av staten. Mm. Och det är tvärtom, de är allt annat än eftersatta. Det investeras enormt mycket i de här områdena.
En massa gropar i vägarna eller något
sånt? Nej, verkligen inte. Alltså, det är inte getton på det sättet. Tvärtom, alltså, det första vi gör i Sverige när ett område inte mår bra, det är att bygga en fotbollsplan och en samlingsplats och så vidare. Alltså, det är så vi gör. Men, och människorna som bor där har i regel varit föremål för några av världens mest generösa asyl- och medborgarskapslagar. Så att det de är utsatta för, det är en minoritet av sina grannar som är kriminella, som är yrkeskriminella. Och det är det som är hela utsattheten består i. Några saker har blivit bättre. Polisen skriver att man nu kan jobba i de flesta områden. Det är mindre av upplopp och attacker på polis och andra utomstående.
Det noterar jag också.
Det är jätteviktigt. Och det är så här, symboliskt viktigt. Alltså när ungdomar jagade ut poliser, polisambulans och brandkår ur Rinkeby 2017, då firades ju det som en seger bland kriminella. Det var så här, nu vann vi över polisen, nu vann vi över Sverige liksom. Så att det blir färre sådana segrar är ett jätteviktigt signalvärde i det. Och sen så kommer ju de här yrkesgrupperna åt att jobba i de här områdena på ett annat sätt. Alltså...
Och det gäller ju inte bara poliska sätt, det är ju liksom fältassistenter och socialarbetare och alltså sådana, alltså allt det som också behövs så att säga.
Brandkår, ambulans.
Ja. Precis. Och just... men liksom, man ska verkligen ta det lugnt med att utropa seger över utanförskapet. Alltså, en sak som jag har tittat på, det är hemglass. Fick ju sluta leverera i Tjärna Ängar i Borlänge efter att det hade blivit ett arbetsmiljöproblem då.
Efterfrågan på glass sjönk.
Mm-hmm. Ja, precis. Sen hörde jag av mig till Hemglass 2025. Varför kör ni fortfarande inte ut i Tjärna Ängar? Och de ville förstås inte bli indragna i det här, så de sa att det finns ingen efterfrågan just där. Mm. Men det finns ingen närbutik heller i Tjärna Ängar, så det är inte därifrån konkurrensen kommer. Så att man ska vara väldigt försiktig med att säga att nu är det bra i de här områdena. Men det verkar vara mindre av den typen av attacker. Så det är en, så här, det är en positiv sak. Sen, bilbränder går ner kraftigt. Jag vet inte om ni har märkt det.
Nej, men nu när du säger det. Mm.
Och det är också en sån här signal. Alltså det har nästan varit någonting rituellt. Både i så här Parisförorter och i Sverige. Det här att tända eld på en bil och se den tjocka röken gå upp mot himlen. Det är ett stort fuck you till samhället. Det här rituella har blivit mindre vanligt. Det är också viktigt. Mm. Så.
Jag ska citera en annan grej från rapporten som jag tyckte var rätt obehaglig. När de beskriver just att det är svårt och nästan helt omöjligt för polisen att fullfölja sina uppdrag på vissa platser. Då skriver de så här, vilket kräver anpassning av arbetssätt eller utrustning. Utvecklingen har ofta skett genom en normaliseringsprocess. Vilket medfört att varken polisen eller de boende reflekterat över tillståndet i området. Alltså det är förändringar.
Absolut.
Och det kan man ju förstå rent mänskligt. Mm. Liksom, att både polisen och det, att ja, men så är det här, tänker man väl. Men så ska det ju inte vara.
Nej, och jag skrev en artikel om Hässelby här om månaden efter ett jättebra reportage igen av Katarina Gunnarsson i Sveriges Radio, att så här, människor runt omkring vet så här, här styr gängen och då får man hålla sig borta eller då får man agera så här. Det är så här, polisen varken kan eller det finns ingen teoretisk möjlighet för polisen att hjälpa människor som hamnar i konflikt med de här gängen.
Mattias, jag vet inte om du har läst rapporten, men du har läst Paulina. Har du några ytterligare reflektioner kring detta?
Nej, men det är väl just så här, alltså, det är som sagt väldigt prematurt, det finns inga anledningar till så här. Men när New York började vända de här trenderna, en av de viktigaste indikatorerna då, det var just att man fick bort den öppna narkotikaförsäljningen. För den i ett område är ett dominansbeteende, den skapar i sig konflikter, revirstrider. Alltså muck och gräl mellan liksom unga människor med vapen. Och där har du möjligen en nyckel till att du också har ganska dramatiskt nedgång i mord. Och det handlar inte om att droger inte säljs längre. Det är förmodligen fortfarande gäng. I värsta fall bättre organiserade, för det här kan ju vara att det blir färre krusningar på ytan, men just det här destruktiva greppet om ett område med dominansbeteende, med bilbränder, det är ju den som sätter sig på affärsliv, på hur människor känner, på hur barn får känna skräcken av liksom helikopter, smatter och skjutningar och annat. Varje sånt som kan undvikas är ju en läkeprocess för närsamhället.
Mm. Paulina?
Jo, och man ser ju att den öppna narkotikahandeln går ner. Och det är precis som Mattias säger. Alltså när du kommer till ett område där folk står och säljer knark öppet, då känner du, yikes, här styr inte staten längre. Det är en jättetydlig signal. Sen beror ju inte det här, precis som Mattias säger, det beror inte på att staten nödvändigtvis har lyckats, utan man säljer knark på ett annat sätt. Alltså det sker digitalt och man möts på andra. Man behöver liksom inte stå på torget längre och gå fram till folk och säga hasch. Det funkar inte så länge. Men det är också det handlar om ytan och vem som bestämmer, och sådana där signaler är jätteviktiga. Så att signaler är, man brukar säga så här, men det där är bara symboler. Ja, men symboler är superviktiga när det kommer till sånt här.
I andra änden av symbolerna så finns ju det dödliga våldet och skjutningarna. Och då hittar också rapporten att 60% av skjutningarna i Sverige de senaste åren kan då kopplas till utsatta områden. Antingen att de sker där eller att de utförs eller riktar sig mot någon som finns där. Här finns det ju dock ganska goda nyheter. Jag vet inte om ni har sett statistiken på sistone, men skjutningarna i år har ju då halverats jämfört med förra året. Mm. Och sen 2022 så har de faktiskt minskat med hela 62%. Mm. Det är ju en... Ja, ta i trä och allt sådär, men det ser ut att mycket vara på rätt väg. Ja, Paulina?
Jo, och det är också jätteviktigt. Alltså, bombdåden ökar visserligen. Mm. Men skjutningarna går ner, och när jag pratar med poliser med insyn i det här så säger de att det finns precis lika stor vilja att springa runt och skjuta fortfarande. Det som har hänt är att polisen har fått mycket, mycket mer tvångsmedel. Eller mycket mer repressiva verktyg för att hantera det här. Och det här är också viktigt, därför att i debatten i Sverige så har det alltid varit att skjutningarna kommer gå ner när vi får ett mer rättvist samhälle. När det är mer jämlikt, när det är och så vidare.
Har en del sagt? Jag har inte sagt så.
Men
tar inte den kopplingen.
Ja, det är en viktig påminnelse om att så här, har man lyssnat på Jerzy Sarnecki i 30 år så förstår man inte den här nedgången. Men det handlar alltså om att det har tillkommit repressiva åtgärder och att de fungerar och att polisen vet hur de ska använda dem.
En som inte har lyssnat på Jerzy Sarnecki i 30 år, eller i alla fall inte frivilligt, det är Peter. Vad har du kommenterat detta?
Ja, men jag tänkte på det här med den öppna narkotikahandeln. Alltså även det är ju i stora delar, eller till viktiga delar, ett resultat av att staten har lyckats så att polisen har getts nya verktyg. Därför att det är ju tillträdesförbudet. Mm. Alltså har ju använts för att lyfta ut, vad säger, de lokala narkotikabaronerna, alltså de som har skött eller varit centrala för den lokala narkotikahandeln.
Och det där är jätteviktigt. Det där är... Jag har tre favoritlagar just nu. Det är dels den om vistelseförbud som du nämner, och dels de här två lagarna som gör det möjligt att ta kriminellas ägodelar. Dels utmätning på distans när de har skulder, eller det här som heter självständigt förverkande. Därför att de här tre nya lagarna, det är de första som faktiskt effektivt ger sig på de kriminellas status och deras attraktionskraft gentemot det motsatta könet. Och det betyder jättemycket. Alltså, om du blir ivägförd av polis, då ökar din status. Om du blir häktad, så ökar din status. Men om du måste kliva ur din bil och få den bortforslad, då ser du ut som en fjant. Och det är första gången vi har hittat ett sätt att få de här killarna att se ut som fjantar. Det som driver dem, det är att få hög status, pengar, brudar.
Inte vara fjant.
Mm.
Måste bara kommentera rubben på din text. Några ljusglimtar i nya NOA-rapporten. Tänkte att det skulle bli en artikelserie med vignetten Några ljusglimtar från Paulina Neuding. En artikel per decennium kanske? Eller så kan vi...
Ja, jag tänkte det. Annars...
För er som inte läser Paulina Neuding så ofta kan jag säga att ljusglimtar från henne är ungefär lika vanlig företeelse som indonesiska varaner i svenska tallskogar. Så att, men ibland så. Också.
Jag ser problem där andra ser utmaningar.
Men läs gärna detta, både rapporten och texten.
Jag har aldrig reflekterat över att man kan ha en favoritlag.
Nej, jag tänkte också
ett favoritlag kan man ha, men inte en favoritlag.
Jag tänkte också börja driva med, men tänkte så här att jag hade ju ett skämt redan i manus. Jag kan inte slänga in ett spontant.
Jag hör att ni inte har gått juristlinjen. Kom ni inte in?
Hur kom du in förresten? Kom du in på den tiden av kvotering? Till lyssnarna ska jag säga att Uppsala universitet faktiskt kvoterade intagning till juristlinjen ett tag. Mm. Jag var inte längre, tack vare
justitieministern. Kommer ni ihåg vem som stoppade det?
Ja, Gunnar Strömmer.
Mm. Precis.
Det var en jävla tur. Och Lamberts var den som för statens del stod för att det skulle vara kvar.
Nej, men det var mycket debatt om det när jag gick. Jag gick ju precis åren efter det.
Vi ska avsluta med att säga då att i och med att bilden är ganska oförändrad så är det fortfarande en halv miljon svenskar, lite drygt, som bor i utsatta områden. Det är drygt 5%.
Ja, svenskar och icke-svenskar, ska man säga. Ja. Alltså, väldigt många är ju inte svenska medborgare.
Nej, så är det ju. Men okej, svenskar bor där. Så det är liksom ingen marginell företeelse. Utan det är...
Absolut inte. Och det är så här, det är en existentiell fråga för Sverige om vi får ordning på de där områdena.
Mm. Ljusglimtar så länge i alla fall. Vi ska gå vidare. Tänkte göra en kort nedslag i säsongens skörd av snackisar. SVTs julkalender är igång. Någon som har barnasinnet kvar har tittat?
Nej.
Alltså, Tidstjuven heter den då. Och figurer som Bildsköne Bengtsson och Gustav Vasa är med. Så det är rätt hög kalindfaktor. Och jag ska bara göra en liten intressant tidsspaning här, för att förra året, jag vet inte om ni minns det, men då surfade man fortfarande och kanske lite för länge på Greta-vågen och körde liksom samer och snöfritt och fläter och DN och alltihopa. Och det liksom berodde på att det pitchade 2021. Årets kalender handlar, det är liksom uppdaterat till rådande politiskt klimat. Hela premissen är att en ung manlig huvudperson bokstavligen blickar bakåt i tiden på jakt efter en fadersgestalt. Och kvinnorna yrar omkring och slösar bort skattepengar samtidigt. Fyra tider slott av fem möjliga skulle jag säga.
Är det så? Annars är det ju så här, alltså, julkalendern är ju en stor så här, förslösad möjlighet för SVT varje år att göra någonting. Alltså,
de har gjort jättebra
julkalender. De har ett jobb. Det är att vara mysiga och vara juliga.
De var det förra året.
Jo, men de håller på. De lägger ju in saker hela tiden. Alltså, jag tyckte om den här kronprinsen som försvann. Den var fin, den var välspelad. Men det var också så här,
var
en svag pojke måste räddas av en stark och rådig flicka. Det är så här, ja. man blir så trött på det.
Trolltid var bra, mirakel var
superbra. Trolltid, det var lite Sagan om ringen. Jag fattade ingenting.
Jag jämförde dig med häxan Mara som du var på den. nej men alltså, det är då en kille vars pappa försvinner i tidig ålder. Och så hittar han då en tidskikare som man kan titta bakåt tiden. Och då, ja men så jagar sin pappa då, helt enkelt.
Kan de inte bara göra det mysigt och juligt och anpassat till alla åldrar som ska titta?
Du, jag kan berätta att Björn Ulvaeus och Mark Levengood ska tydligen spela sig själva vad det lider, samt att Alice Bas X ska dyka upp och spela någon som heter Bråke, så det lär ju bli mycket sevärt tror jag. Det här föll som en sten.
Jag fattar ingenting.
Det är om tidstjuven. Jag ska inte vara tidstjuv och ta mer tid från podden utan gå vidare. Men vi stannar hos ungdomen. För nu ska Mattias få gå upp på scenen och prata just om den kommande generationen. Svårigheten för unga vuxna att komma in på bostadsmarknaden är en ödesfråga i många västländer. Så även i Sverige, skriver du en text i veckan. Varför är det en ödesfråga, Mattias?
Ja, det är ju då att utifrån, det har kommit lite ny forskning som Financial Times uppmärksammade. Och där var det helt enkelt så att de har tittat på en tendens att varje ungdomsgeneration har ju fått höra att de är lata och oansvariga och att de inte riktigt.
Och också att det är de första generationen som får det sämre än sina föräldrar och bla bla. Så blir det ju aldrig.
Ja, det är också. Men framförallt liksom när de kommer ut på arbetsmarknaden och bara orka och sådär.
Mods och rockers vet man hur de är.
Ja, och min moral, den är jävligt gammal. Som de säger i filmen G. Här har de hittat ett intressant samband då, några forskare som har tittat på USA på den här generation Z då. Och då konstaterar de att det finns ett samband, det gäller förstås inte alla människor, men på makronivå att man ser att de som har en realistisk chans att på medellång sikt spara ihop till insatsen till till en egen bostad. De sköter sig på jobbet, de är sparsamma och sådär liksom.
Som man brukar göra.
Ja, i alla fall de flesta som när vuxenpoängen slår till. Men däremot för en allt större grupp när vi har skenande bostadspriser, och det är ju också en eftertanke här. Jag menar, den som läser vår näringsbilaga, där är stigande bostadspriser alltid bra, och det är alltid kris om det blir något svaj i det. Det är ju ett självklart perspektiv för den som redan äger, och det gör ju de flesta av våra läsare. Men för den som ska in och försöka komma åt ett boende, få en fot in på bostadsmarknaden, det kan vara ett så stort steg, och är ett så stort steg för allt fler som ändå har hyggliga jobb i västvärlden, att de inte finner det värt. Och då ser de här forskarna ett mönster att de människorna som inte har en realistisk chans ens på medellång sikt att spara ihop till boende, där finns en högre tendens att inte jobba så mycket, att inte vara så engagerad i sitt jobb och även till finansiellt risktagande. Det är de som sitter och investerar i krypto, spelar spel ja, om pengar och så där liksom. De har liksom lite grann, det är någon som har myntat term finansiell nihilism, att man liksom lite grann gett upp.
Mm. Och den här finansiella nihilismen, är det alltså ett nytt fenomen? Så gjorde inte millennials eller Xers eller boomers?
Det finns ju i alla utsträckningar och sådär. Det handlar ofta, alltså om du tittar på spel så brukar ju liksom pompösa människor säga att det är en skatt på fattiga liksom, för det är de som spelar. Men jag menar, om du inte har någon annan chans, om det är liksom din peng för att få drömma lite, då är det klart du tar det, och då kan det vara ganska rationellt. Så det finns ju en sorts rationalitet i att när du inte kan göra några ambitiösa framtidsplaner, så är det ju någonstans rationellt att ändå försöka leva i nuet och ta de chanser som finns, även om de är betydligt mindre.
Det här är ju en amerikansk spaning. Tror du att det gäller för Sverige?
Kolumnisten i Financial Times...
John Byrne Murdoch,
ja,
var det inte det?
Bra. Jag länkar till det i min text, om inte annat så kan ni hitta det där. Han har ju då tittat på England, och det stämmer där också. Jag tror väl att de har mer segregerad bostadsmarknad än Sverige, men vi har ju samma profil. Vi har liksom det här att väldigt snabbt stigande bostadspriser, mycket drivet av finansstimulanser. Vi har haft inflation på bostads- och aktiemarknaden länge. Och likaså en hyresmarknad som är anpassad för äldre och etablerade, de som kan köa väldigt länge för att de har ett annat boende. Allting är ju riggat för folk i vår ålder och uppåt som redan äger. Och det gör liksom att de som är i ny yrkesålder, fertil ålder, de har sämre chanser.
Mm. Paulina, jag ska snart släppa in det. Jag ska bara få Mattias en annan sak som jag kommer att tänka på nu. Vi har ju fått en delvis utökad finansiell sektor i Sverige, där vi har massa företag som vänder sig mot folk som egentligen inte ska ta vissa finansiella tjänster. De går inte i banken, men de går i appbanken och så vidare. Liksom. Och där kan de få krediter som är oftast dyra och ofördelaktiga. Mm. Är det en pusselbit här också, tror du?
Där har du ju det här lyxfällan och så där. Det finns ju, det har ju också alltid funnits, men det är...
På samma sätt då. Har du sett reklam i tv nu idag? Det är ju alltid någon jävla konst där man ska bynka och sånt där liksom. Mm.
Ja, jo, det är möjligt att det ökar. Jag har inte sett några siffror på det, men det är ju den typen av risktagande liksom, lån och sådär. Jag tror väl att det här är lite grann en annan kategori människor som ändå riskar egna medel, som ändå har ett jobb och sådär. Men så att det äter sig in i fler kategorier, inte bara de som liksom lånar till hyran. Liksom.
Mm. Paulina har ordet.
Jag tyckte det här var en riktig pangtext av Mattias, och jättebra påminnelse om att så här, fungerande marknader gynnar vissa dygder, utvecklingen av vissa dygder. Och det där är så lätt att glömma bort, för att vi tänker på så här, ja, i marknadsekonomin så blir alla rövarkapitalister, men det funkar inte så. Och tror man det så vet man inte vad det blir av folk i en planekonomi. Jättebra text. Jag hoppas att alla läser det.
Jag är jätteglad att du tycker det.
Tack.
Nu blev det väldigt fint.
men Mattias, ja? Jag tänker just det här med bostadssituationen och så här. Vi har ju i Sverige ett läge då lönespridningen ökade. Vi får mer lågbetalda jobb. Det är vad många politiker vill ha, för att det är så vi får in folk på arbetsmarknaden. För många har så pass låg produktivitet att man måste sätta lönen ganska lågt.
Ja.
Och det hade väl varit okej om det samtidigt gick att leva billigt, vilket det gör med mat och kläder. Är det inga problem. Där finns lågprisalternativ, ingen behöver svälta, ingen behöver gå naken. Men bostäder, där har vi ju sagt att de får inte vara hur billiga som helst, för att de måste ha en viss standard. Där liksom helt enkelt bostadsstandarden överstiger människors produktivitet och därmed lön. Och så har vi då ett system där vi har en hyresmarknad dit invandrare och unga inte har någon chans, för de har ingen kötid. Mm. Och så har vi en köpemarknad där alla andra går förbi dem för många mer pengar. Och samtidigt så finns de här låglönejobben i de stora städerna, där det är som dyrast att bo dessutom. Alltså, det känns som vi har byggt in oss i ett jäkligt prekär situation här.
Ja, men så är det ju. Och ofta så bor ju de här människorna då, lite beroende på vad, men alltså de som kommer nya, där finns det ju en andrahandsmarknad för hyra till exempel. Den är kort, korta kontrakt, osäker och väldigt dyr. Så när,
ja, det är ju hyra säng ibland.
Ja, exakt. Mm. Och sen har du ju ännu lägre, alltså det här att vi har liksom ett prekariat med folk som är liksom, kanske inte ens på den ordinarie arbetsmarknaden, som liksom knös in i lager och hyr en madrass och sånt där. Det är också väldigt dyrt. Mm. Så vi har liksom alla skydden för de som ändå har råd att betala och en väldigt stor social utsatthet för de som de här, en del av dem som de här systemen var tänkta för. Alltså vi har ju liksom en hyresreglering och säger att det ska vara billigt att bo. Då tänker man ju, ja, så att alla har chansen. Mm. Men det har ju inte funkat så, utan när man gör det så generellt så är det ju till den som kan ta chansen. Och det är ju folk som är i en välsituerad position.
Ja, precis. Hyresmarknadens dysfunktionalitet har vi pratat om många gånger. Släpp in Peter här. Har du någon kommentar till detta?
Ja, men jag tycker att den här finansiella nihilismen är ju en intressant kontrast till, alltså vi 70-talister tillhörde ju slacker-generationen, mm, alltså, som inte brydde sig för att det löser sig alltid.
Exakt.
Nu,
ja.
Nu bryr man sig inte för att det löser sig aldrig.
Ja, det, och det är en skillnad. Alltså, jag fick ju responsen från just en generationskamrat från stan. Ja, att, ja, men det är väl skönt att fler kan koppla av lite och sådär. Och jag menar, om du väljer att jobba mindre och inte ta så seriöst på karriären och sådär, jättefint. Men liksom, det är ju tråkigt om det valet träffas av uppgivenhet och brist på möjligheter och inte liksom är ett aktivt val. Mm.
Men 70-talister, vilka svin vi är egentligen. Alltså, gick ut på bostadsmarknaden på 90-talet, köpte bostad för 100 000 spänn i Vasastan och har gjort bostadskarriär. Och så snart försvinner våra boomersföräldrar och överlämnar sina villor till oss. Alltså, det är ju dubbelstöt helt enkelt.
Ja, jag har inte kunnat ärva och så. Men,
nej, jag pratar om vi stockholmare.
Ja, ni stockholmare. Men det där är alltså generellt sett, alltså, om jag bara går till mig själv, en 10 eller 20 eller 30 år yngre Mattias Svensson hade förmodligen inte kunnat flytta till Stockholm och jobba som jag gör.
Så hade den kanske inte varit. Det hade varit som,
det är en, nu blir många glada, men
det hade varit som Peter Wennblad som fick bo i Visby kanske.
Ja. Mm.
Så är det. Jaha, det är om detta. Ska vi gå vidare?
Mm. Mm.
Då går vi vidare och då ska vi prata om det som vi fick veta igår, tror jag det var. Det var då att EBU, European Broadcasting Union, de som arrangerar Eurovision Song Contest, de har beslutat att de här kraven på att Israel ska stängas ute från tävlingen, det kommer inte att tillmötesgå utan Israel får vara med. Och nu kommer istället en rad länder bojkotta tävlingen. Nederländerna, Spanien, Slovenien och Irland har hittills meddelat detta. Dock inte Sverige, trots att Vänsterpartiet kräver detta. Tydligen så var det där med armslängds avstånd inte så viktigt för Vänsterpartiet längre, utan de kräver då att SVT ska ställas utanför. Peter, jag vet att du har hållit på och skrivit om detta. Det är väl kanske inte publicerat än, men berätta, vad föder det här för tankar hos dig?
Ja, jag har ju skrivit just om Vänsterpartiet, deras hållningar här. Mm. Just när det gäller Israel så är vurmar inte Vänsterpartiet så mycket för public service oberoende.
Okej, så jag sa hela din poäng där. Synd.
Nej, det är väl inte helt. Jag tycker så här, att vi ska komma, för det här är ju inte första gången. Alltså nu kräver Vänsterpartiet att Sverige ska bojkotta. Det gjorde Vänsterpartiet även senast gången det begav sig i våras. Mm. Och även gången dessförinnan. Och jag tycker det här liksom illustrerar hur absurt Vänsterpartiet är. Eller liksom, så Vänsterpartiet presenterade sitt förslag till valplattform för några veckor sedan. Och där man alltså har Palestina som en av sina viktigaste valfrågor i ett svenskt riksdagsval.
Mm.
Nej, men och inte ens nu när vi har en förvisso väldigt bräcklig fredsprocess och vapenvila i Gaza, så kan liksom Vänsterpartiet släppa det här. Senast i våras, även om ni liksom kommer ihåg det, att det, i våras var det liksom till och med så att det israeliska bidraget framfördes av en överlevare från Nova-massakern. Mm. Och ändå så hade liksom Vänsterpartiet och många andra mage att kräva att Israel skulle utestängas. Så att det här är liksom Vänsterpartiets agerande här, det illustrerar ju bara att så förra åren så hade liksom partiet sin politiska kompass vänd österut, men nu är den vänd mot Mellanöstern istället.
Det är liksom, men det är ju också det här, hur hjälper det här människor på Gaza?
Men det, gör
det här
det
handlar ju bara om att vara emot Israel och liksom få posera kring det. Det var ju det jag skrev om det inför förra slagerfinalen när då den här israeliska artisten som överlevt då skulle liksom konfronteras med människor som gjorde skära halsentecken och viftade med Palestina-flaggor och sånt där. Och det insisterades på att man skulle få göra det inne på arenan fast Palestina inte är representerade. Det där är ju liksom... På vilket sätt hjälper det om du nu har de här avsikterna och engagerar dig för människor som bor i ruiner, som saknar rättigheter, som är förtryckta, inte minst av Hamas, som verkligen skulle behöva en bättre situation på alla sätt. På vilket sätt hjälper det här?
Men du ställer frågan som om Palestinarörelsen var ute efter att hjälpa palestinierna.
Ja, alltså, jag tänker ändå att det är någonstans i liksom ett parti med riksdagsambitioner och sådär vill göra det. Och då blir det här agerandet väldigt märkligt.
Alltså att man kallar den här profascistiska rörelsen för Palestinarörelsen, det är liksom som att kalla AFS för Sverigerörelsen. Trots att jämförelsen haltar. Det här är en akut, omedelbart våldsbejakande i hög grad rörelse. Det är mycket, mycket otäckt. Och att den visar den här typen av styrka i Europa idag är ju inte kul.
Det här med att Vänsterpartiet då vill styra public service och att kulturvänster sitter lugn och inte tänker något.
Vad är armlängden här?
Armlängden är väl extremt kort. Man håller armen in till axeln och så vidare. Så att jag är lite förvånad att veta, men vi får väl se ifall public service-försvarare rycker ut framöver.
Ja, men det är ju så mycket som liksom inte går ihop med ganska viktiga värden.
Ja, men det är som vanligt. Alltså, Vänsterpartiet måste sluta kalla sig för ett antirasistiskt parti, för det är ett skämt.
Ja, så lever de upp till det.
Jag tror inte de kommer sluta.
Det är så mycket som inte gäller i just den här, i det här sammanhanget. Armslängdsavstånd till public service gäller inte. Antirasismen gäller inte. Omsorg om en kvinna som har legat i timmar under sina döda vänner under en massaker spelar ingen roll. Vi får se en väldigt otäck sida av Sverige och av vår kontinent just nu. Det ska man vara väldigt vaksam på.
Apropå inkonsekvent antirasism. Ni har säkert hört talas om den här krögaren i Stockholm på Kungsholmen som inte ville ha några israeler. Som han då gick ut i sociala medier och sa här ska de inte komma in och sådär. Och liksom direkt förklarade att han skulle diskriminera en etnisk och nationell grupp. Han ombesörjde sig ett väldigt varsamt reportage i Dagens Nyheter där det var ett kontroversiellt uttalande och han har fått väldigt mycket hat och sådär, men nu hade han nog ändå ångrat sig. Alltså, det är ju väldigt svårt att se liksom att något liknande skulle förekomma i något annat sammanhang för någon person som säger att de där ska ut. Alltså,
våra regler gäller inte i den här frågan.
Och det är ju häpnadsväckande.
Det finns ju de som vill helt ta bort hetslagstiftningen. Jag tycker att den har gått för långt, inskränker på yttranden och annat. Men just den här grundläggande att man kunde sätta upp skyltar, liksom inga, ja, det har varit romer, det har varit judar, sådär. Det är ju precis vad den här lagen kom till för, motiverades för. Och sen gör någon precis det.
Du får inte diskriminera, alltså det finns en diskrimineringslag också men visst att man just sätter en överkorsad israelisk flagga.
Jo, men det här finns det ju, jag twittrade om det för en stund sedan, alltså det finns ju ett prejudikat som är väldigt känt från 80-talet.
Ja, men med senare ägare, var det en camping?
Ja, det var en camping där någon hade satt upp en skylt där det stod senare som han då hade skrivit äger inte tillträde och han dömdes för hets mot folkgrupp, så att tänk om våra pigga nyhetsredaktioner hade intresserat sig för det här prejudikatet.
Men det är ju också den klassiska diskrimineringen. Det är ju den klassiska liksom, etniskt motiverade hatet som vi känner igen från många andra. Att just den här gruppen utpekade ska inte vara i det här utrymmet. Peter, vad säger du?
Om vad?
Och det vi pratar om. Vi pratar om krögare på Kungsholmen, vi pratar om Eurovision Song Contest.
Vi seglar på så många vatten här samtidigt, så jag hänger inte riktigt med.
Nej, okej. Okay. Vi pratar om inkonsekvent antirasism. Men vet du vad? Du ska säkert säga...
Jag har faktiskt missat den här artikeln i DN. Med den här.
Ja, jag tycker, läs gärna den. Den är väldigt, väldigt varsamt skriven, skulle jag säga.
Och missa inte den nya Mellanöstern-experten i DN, Emma Bovin, som skriver om... det här med Eurovision. Hon lanserar en helt egen teori som jag tycker är ganska halsbrytande.
Vad är teorin?
Ja, men att israelerna själva vill bli bojkottade.
De vill bli bojkottade? Okej.
Ja.
För att?
Ja, för att det gynnar dem. Så. Jag håller inte jättemycket... Jag håller inte den expertisen så jättemycket.
Vi vill se hur den stämmer överens. Vi ska gå vidare. Vi ska prata om någonting som vi inte har pratat om i podden, men som givetvis... Bortsett från det vi pratar om, det är det stora och viktiga som händer nu. För det sker ju dramatiska avgörande saker på den världspolitiska scenen. Det är ju då de här oklara fredsförhandlingarna som sker i triangeln Ukraina, USA och Ryssland. Men där väldigt mycket, ja, det förändras ju dagligen om väldigt mycket okänt och sådär. Jag vill ändå nämna att vi har ju naturligtvis ögon på det här. Vi kommer podda om det när det liksom ligger tydligare förslag på bordet. Men det är ju så att olika punktlistor har dykt upp och försvunnit. Och att jag tror vår åsikt här är ganska känd. Så att, jag vet inte om den tillför så mycket. Men vi bara nämner det. Mattias, vill du säga någonting sammanfattande om det här? För det är ju naturligtvis långt, långt viktigare än allting annat vi pratar om idag.
Ja, man blir ju lite luttrad. Alltså, vi har sett de här försöken så många gånger och vi pendlar fram och tillbaka mellan liksom en amerikansk administration som är rena, alltså ombud för den ryska saken, och sen så modererar de sig lite grann. Jag tror inte de ens själva vet vad de vill.
Det finns olika krafter i administrationen också.
Så är det. Men det, och det är också så att det finns en stor, alltså, oklarhet kring, ja, men vad är det liksom bara fåfängan kring Trump och kunna göra affärer och kunna få ett fredspris, eller finns det någon strategi och linje? Är det liksom den här, alltså beundran för starka ledare som ju, eller diktatorer är ju liksom uppenbar och sådana här. Men det är också det här, man upprepar ständigt en strategi av att liksom, om Ukraina bara ger med sig på ett antal punkter, om de offrar tillräckligt mycket land och tillräckligt mycket förbinder sig och inte närmar sig inte bara NATO utan Europa och sånt där, då kan ryssarna nöja sig och sluta, och så får vi liksom en stabil fred, båda är missnöjda och sånt där. Men all sån här. Och det har man erbjudit. Man har erbjudit jättemycket enligt den här teorin till Putin. Men han har ju hela tiden spelat bort det här. Tackat nej och förhalat och sådär. Liksom. Jag vet inte hur många gånger man ska testa samma sak och springa in i samma stenmur innan man förstår att varenda gång du gör så där, så kommer Putin att bomba ukrainska civila mer för att visa sitt förakt för den linjen. Mm.
Så är det. Vi återkommer såklart i podden så fort det finns mer handfast materia kring detta. Men jag vill bara att vi ska ha med det här avsnittet för att ni vet att vi har fortfarande ögonen åt det hållet. Vi ska vidare. Då ska vi säga att vår egen julkalender, den är ju igång. Den innehåller också en tidskikare. För vi tittar nämligen tillbaka på forna tiders valrörelser. Det är vårt sätt att ladda inför valåret nästa år, 2026. Att vi hämtar lärdom av vad som fördom timats. Spännande tycker jag. Mattias, har du haft någon favoritlucka hittills?
Ja, det har varit lite kul. Men jag grävde ju själv ner mig lite grann i 1948.
Ja, planhushållningsvalet.
Ja, och det var ju ett viktigt ideologiskt val i och med att där börjar ju lite grann näringslivets opinionsbildning för en fri ekonomi och inför hotet från... alltså långtgående socialdemokratiska planer på att betona socialism mer än demokrati.
Mm. Peter, vad tycker du om julkalendern so far?
Ja, men jag tycker att det är väldigt roligt att skriva det och sätta sig in i så här svunna tiders kampanjmetoder. Mm. Alltså till exempel arbetsplatsagitationen som det kallas för. Där liksom partierna hade så här ombud ute på arbetsplatserna som var ute och agiterade.
Ja, har inte vi då? Är inte vi sådana på vår arbetsplats? Nej, då tror jag. Brukar inte det agitera ibland?
Jag tror att,
så att så folk, jag skrev ju om valrörelsen, nu kommer jag inte ens ihåg vilken det var, 58, eller vad var det? Att Folkpartiet hade en liksom skriftlig vägledning till sina mötesarrangörer om hur man skulle lägga upp ett bra valmöte. Och då var det först en inledningstal, och sen var det pianosolo, och sen var det anförande, och sen var det ett pianosolo till.
Ja. Folk sen, hade en helt annan...
Sen en avslutning, och sen fick man gärna spela då Folkpartimarschen.
Ja. Fantastiskt. Paulina, vad tänker du om julkalendern?
Nej, men jag tänker på att folk hade en helt annan sån här fokuskapacitet förr i tiden.
Pianosolon.
Vem hade orkat sitta där genom det där pianosolot? Ja.
Vi hade ju egentligen tänkt kalla julkalendern Ljusglimta från Paulina Neuding. Den 1 december då, så att det blir ingenting av med den. Hörrni, vi ska gå vidare. Läs gärna, häng med julkalendern ända fram till jul, så kommer ni få en fantastisk resa genom tiden. Vi ska gå vidare, och då konstaterar jag som vanligt att jag har poddats i veckan. Väldigt spännande, väldigt roligt. Någon som har hunnit lyssna?
Ja.
Härligt, vad har du lyssnat på?
Hans Blix.
Ja, men det var förra veckan, Paul.
Jaha.
Så att tiden rullar på. Du är kvar i vecka 48. Vi övriga i samtiden. Men i måndags var Martin Krag här, författare eller forskaren, och som skrivit en bok som heter Historiens återkomst, och vi pratade mycket intressant om detta. Otroligt trevligt. I tisdags pratade vi handel med Anders Jonsson, som har skrivit Den svenska handelshistoria, och ja, Jesper var helt till sig.
Ja, det var briljant.
I onsdags pratade vi arbetsmarknaden, hur läget är för utrikesfödda. Ja, apropå utsatta områden. För då var docent Andreas Berg här, arbetsmarknadsforskaren. Och han hade ju tittat på och funnit då liksom att just arbetsmarknadsmässigt med sysselsättning och inkomster, då är samma områden kvar i botten hela tiden. Men människorna är inte det, för att inflyttades, både löner och sysselsättning har ökat. Men det som händer är att när man får ett jobb, framförallt ett bra jobb, då flyttar man då givetvis därifrån. Mm.
Och där har du ju det här sambandet igen. Det är förmodligen så att du som har en rimlig chans att jobba och anstränga dig gör det ganska mycket för att kunna flytta till någonting bättre.
Så är det. Igår var slöseriombudsmannen från Skattebetalarnas förening här. Han heter Filip Surén och berättade bland annat en fantastisk historia om de kommunala räkorna i Sandviken. Har ni hört om den?
Nej. Mm.
Finns det en Sandviken-rapport om dem?
Precis, det var då att...
800 miljarder i
800
vinst.
Miljarder. Nej, men ganska mycket vinst, och det skulle jobba 20 pers som man skulle köpa in då räkor. Men problemet var då att när man skulle hämta ut räkynglen från tullen, så hade man fel papper med sig, så räkynglen dog i tullens förvar. Så det är ingen av med den där räkodlingen. Men Sandvikens kommun skulle alltså bli självförsörjande på räkor. Det var väl fantastiskt. Ja, vilken blandning. Där saknades varken Bildsköne Bengtsson eller Gustav Vasa. Vi ska gå vidare. Då har vi kommit till rättelser. Har vi några? Japp. Förra veckan gick faktiskt hela redaktionen fel när jag frågade. Vi pratade om John Bauer, den här fartygskatastrofen som krävde han och familjens liv på Vättern. Och så frågade jag, vet ni vart de var på väg? Ja, säger alla, inklusive jag. De är på väg till Visingsö, för vi tänkte så här, åker man båt på Vättern, då måste man åka till Visingsö, för varför ska man annars åka?
Ja.
Men så var det naturligtvis inte, utan de skulle ju faktiskt åka båt hela vägen till Stockholm via Göta kanal, för så var det, för att järnvägen gick inte just den dagen, det var en spårfel redan på den tiden. Så att,
lövhalka
eller något sådär. Så att de var på väg till Stockholm och inte alls i Visingsö. Så det var slarvigt. Paulina, du och jag hade en diskussion om vad spång heter i plural. Tydligen kan spång heta spänger.
Det gläder mig. Det känns bättre.
Jag tittade i Saab, det stämmer. Det kan vara omljud där. Så vi tackar uppmärksamma lyssnare för detta.
Det var bra och kloka lyssnare.
Absolut.
De kanske inte är smartare än ledarskribenter, men de är klokare.
Förnuftigare.
Och därmed bär det sig inte bättre än att det blivit dags för mitt favoritmoment. Det är det vi kallar svar direkt. Ett moment menar jag, som är lika pålitligt som en julkalender. Man vet att luckorna kommer, men man vet inte vad de ska innehålla. Vad man också vet att det handlar om att utröna hur goda mina kollegor är på sitt verkliga kall. Det vill säga att tycka utan att tänka sig för. Tycka utan att rådpläga med varken samvete eller omvärlden. Tycka rakt, tycka brutalt och framförallt snabbt. Jag kommer nog presentera några nyligen lagda förslag eller fattade beslut för kollegorna och be dem svara om de är för eller emot eller om de, om de säger ja eller nej. Och snabbare än Gustav Fridolin hinner utropa Sverige till utlänningsfritt ska det gå, för då handlar det om att ge svar direkt. Är ni med?
Ja.
Mm-hmm. Gör det möjligt att frånta medborgarskap från de som har dubbelt medborgarskap och som begått systemhotande brottslighet, exempelvis gängtoppar. Ja. Detta skriver Tidepartierna i en debattartikel i Aftonbladet och meddelar att man snart kommer lägga fram ett sådant förslag för riksdagen. Så tycker Tidö, hur tycker vi? Gängtoppar med dubbla medborgarskap ska bli av med sitt svenska. Är vi för eller mot? Eller svar direkt.
Ja och nej.
Mot.
Mot. Peter?
För.
För. Paulina, vad är du för?
Jag är för det, och vi måste hitta ett sätt också, de som har blivit svenska medborgare, att fundera över om de kan frånta sitt svenska medborgarskap även om de inte har ett annat.
Okej, du vill gå ännu längre. Mattias, varför är du emot?
Jag tycker just för att det finns väldigt långtgående ambitioner på det här området att man inte ska öppna den dörren för ett undantag. Det viktiga är att det här är ju kriminella som kommer att sitta. Eftersom du vet att de är viktiga kriminella, så kommer de ju redan vara dömda för brott som håller dem undan samhället väldigt länge.
Mm, okej, tack för det. Vi tar en till. Det behövs skärpt lagstiftning mot kvacksalveri. Det här skriver tidningen Filters chefredaktör Mattias Göransson på SvD, Svenska Dagbladets debattsida. Han har granskat fenomenet i sin tidning och genom att fråga bröstcancerläkare funnit att minst 200 personer är onödan dött av bröstcancer. Det är en sjukdom där annars över 90% av de drabbade numera överlever med rätt medicinsk behandling, men där patienterna alltså väljer ovetenskapliga alternativ. En åtgärd för att hindra detta är enligt Göransson att genomföra ett förslag som en utredning la fram redan 2019. Och då rör det sig om en ny lagstiftning i form av att man ska inrätta en oaktsamhetsbestämmelse som lyder: straffansvar för den som inte bara uppsåtligen utan även av oaktsamhet orsakar skada eller fara för skada. Ja, lite komplicerat förslag, men ni fattar. Vad tycker vi? Hårdare lagstiftning mot de här kvacksalvarna? Är vi för eller mot? Eller svar direkt.
Nej.
Nej.
Mot.
Mot.
Ja, jag är emot, men jag sympatiserar väldigt starkt. Jag har ju själv en pappa som gick bort, och då kom de här kvacksalvarna via all välmening och sådär. Det är just därför jag är skeptisk till förbud liksom. Men vet det att de kommer att låta människor som är desperata. Det här är en kategori människor som utnyttjar dem. Ibland är de så dumma att de själva tror på det här. De kan skicka liksom hur mycket som helst, prata hur länge som helst. Men det är ju också en närhet.
Mm. Jag tänker, det finns då vissa cancerdiagnoser som innebär nästan inget hopp ens med medicin. Men tänk då, exempelvis bröstcancer då, när nästan alla botas om man har en normal behandling. Det känns ju extra jävlig liksom, på något sätt.
Absolut. Ja, och jag menar, det där finns ju liksom... Han som den här norska drottningen, prinsessan är gift med, den här shamanen, har sålt en sån här medaljong mot covid och sån där. Men då snackar vi ju... Problemet är ju, det är en yttrandefrihetsfråga. Om man går, han tror ju möjligen själv på den där medaljongen, ska man inte utesluta. Men just att gå från ett krav på uppsåt till ett krav på oaktsamhet, jag tror att det är för stökigt.
Peter, varför är du emot?
Ja, men du sa ju att det var ett väldigt krångligt förslag, men att vi fattar, men jag fattar inte riktigt, så därför så var jag emot.
Nu ska Paulina redogöra för kulpabegreppets utveckling.
Vi
kan väl reducera det till hårdare tag mot kvacksalvar helt enkelt, men som kommer att krocka med yttrandefrihet och folks fria val och sånt.
Och vad folk går att tro på, alltså det är jättemycket så här, ät mer granatäpple. Alltså hela cancervärlden är ju liksom kringgärdad av sånt där.
Också att liksom, svårt sjuka människor eller kanske liksom ohjälpligt sjuka människor. Alltså att människor liksom tar till desperata åtgärder. Liksom drar, jag tror att det har en... För många kan ha en viktig psykologisk funktion.
Ja, och sen så precis...
Har rätten att pröva allt.
Och det är också en aspekt. Alltså, ja, det finns människor, precis som Mattias beskriver, de här kvacksalvarna som drar nytta av. Men sen så finns det liksom så här, placebo är ju också en mätbar effekt. Vad gör man med det?
Det är svårt att bota cancer,
men det kanske kan hända någonting med livskvaliteten, vem vet.
Hörrni, vi går vidare. Och då ska vi prata om Aladdin-asken som har blivit mindre och fått nya smaker. Numera innehåller julklassiken bara 410 gram. Tidigare var det 500. Enligt tillverkaren Mondelez Sverige beror detta på kraftigt höga kakaopriser. Vad tycker du om detta? Mindre Aladdin-askar? Är vi för eller mot? Jag svarar direkt.
Mot.
Jag vill ha mycket choklad, Paulina. Ja. Viktigt det ska vara. Ja. Välfyllt.
Ja.
Mm. Jag är för dem. De är ju ändå i en sån här koncern som gör affärer med Ryssland.
Ja, men jag skulle precis...
Okej, okay. Så ni drar in Ryssland.
Men visst är det så att man inte köper Aladdin i jul?
Ja, lite så.
Peter, vad säger du om det här?
Jag kommer ha ett väldigt starkt minne från min barndom när jag liksom första gången insåg att Aladdin hade två lager.
Ja, det var ingen som hade berättat det för dig.
Nej.
Så du inte räkna ut dig själv genom att basen gånger höjden eller så. Nej.
Men så jag tycker jag vill slå vakt om det. Jag är rädd att det här kan
det är en mångbottnad fråga.
Innebär det här att det blir en våning i Aladdin-asken?
Det där tror jag att de aldrig tar bort.
Nej, precis. Men dessutom, fyra av smakerna ska försvinna dessutom. Jordgubbskrisp, apelsinkanel, romrussin och höstnogat. Det lät för sig inte som jättegoda smaker.
Nej.
Kanske lika bra.
Men de lyckas verkligen alltid få rubriker på att de hotar med att ta bort trillingnöten och sådär.
Mm. Är det inte så att hade trillingnöten tagits bort ungefär lika många gånger som Oikos har lanserat?
Ja, eller så här Hedengrens har stängt.
Ja.
Det är särimner den.
Återuppsår. Hörrni, vi ska gå vidare. Mm. Och det blev dags för mitt favoritmoment. Det som vi kallar, är du smartare än en ledarskribent? Också detta är ju lite av julkalender där man famlar bland luckorna. Ingen vet vad som kommer döljas där bakom. Det kan bli en sån här härlig vaniljfudge. Men det kan bli en riktigt sur körsbärskola också. Men en sak är säker. Rejält hårda trillingnötter blir det oftast. Vad denna konfektoriska övning handlar om är alltså frågesport. Vi ska kolla vad ledarskribenterna faktiskt kan om de ämnen de precis stuckit ut näsan och tyckt till om. Men nu duger inga näsor utan konkreta kunskaper och säkra svar ska vi ha. Ni där hemma i lurarna kan också vara med och smaka er igenom frågeasken. Och går det bättre för er än vad det gör för Paulina, Mattias och Peter, då är ni just smartare än ledarskribent. Och då får ni redan nu söka er ner på det nedre lagret och locka favoriterna där. Jag tror ni är tillräckligt smarta för att förstå att det finns ett nedre lager. Reglerna kan ni, man svarar och säger sitt namn. Vill man chansen att läsa färdigt frågan, då får man det. Men det slutar jag läsa om man riskerar dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får samla vit. Just det här är ytterligare en rättelse. Vit lav till redaktionens adventsljusstake.
Inte vitmossa.
Nej, exakt. Hur gick det senast? Det var stort drama. Det var kamp in på mållinjen och Mattias tog hem det tack vare att han var expert på medlemsavgiften i Moderaterna. Vi har pratat utsatta områden, så jag har låtit denna lista inspirerat några frågor. Och då ska vi börja med Järva, det stora fältet i nordöstra Stockholm, där tre av de utsatta områdena finns. Det här fältet kom att bebyggas ganska sent, inte förrän i slutet på 60-talet kunde stadsplanerarna få tillgång till området. Varför det? Vad hade området använts till innan, som gjorde att man inte kunde bygga där?
Paulina, det var något militärt.
Ja, något militärt övningsfält, helt rätt. Fortsätter i Stockholmsrådet. Botkyrka hyser också tre utsatta områden. Det är också den kommun i Sverige med flest personer av utländsk bakgrund, eller högst andel. Hur många procent av invånarna i Botkyrka har utländsk bakgrund närmast vinner? Och i Sverige räknar vi då utländsk bakgrund som att man antingen är född utomlands eller att båda ens föräldrar har det. Närmast vinner.
Hur många procent har utländsk bakgrund i Botkyrka kommun?
Ja, Botkyrka kommun. Dra på någonting.
Mm. 75.
75 säger på dig. Men Mattias...
64.
64 säger Paulina. Vad säger Peter?
60.
Då blir det 62, så ni får en halv poäng vardera där faktiskt. Det borde jag kunna räkna ut att det kunde hända. I Borås finns två utsatta områden. Några frågor om kända personer från just Borås. Denna boråsare är kulturchef på GP och författare till bland annat böckerna Vi är Orlando, en amerikansk tragedi.
Paulina
först.
Precis, jag blandar alltid ihop dem. Det finns två personer
från Borås
som är samma person i min... Är det Björn af Kleen?
Nej.
Det är minuspoäng där.
Peter?
Johan Hilton.
Ja, så heter han såklart. Ytterligare en boråsare, ytterligare en kulturjournalist. Den jag söker nu var tidigare utrikeskorrespondent för Svenska Dagbladet i Kina, men är sedan 2019 kulturredaktör på Kvartal.
Paulina
först.
Ola Wong.
Här fick du tillbaka din poäng och går upp på samma som...
Nu är det 1,5, inte 1.
Ja, du är, jag vet det. Mm. Våren 2024 var Ola Wong med flera inbjudna till en diskussion på Kulturhuset i Stockholm som slutade i stort bråk. Efteråt mejlade Kulturborgarrådet i Stockholm till Kulturhusets chef och ifrågasatte att Wong och även den numera avlidna Stina Oskarsson hade bjudits in. För detta fick hon kritik bland annat av Liberalerna. Vad heter Stockholms
vänsterparti?
Peter? Du har avbrutit.
Ja, förlåt. Men Klara Lindholm? Mm.
Nej, det heter hon inte. Då gick ni in poäng där också.
Mattias? Är det Tia Torpe?
Nej, du har fel också. Då har du också avbrutit. Då fick du...
Har jag avbrutit?
Nej, det var den tar jag. Jag tar kulan.
Okej, det tar kulan. Får jag läsa då? Vad heter Stockholms vänsterpartiska kulturborgarråd som alltså fick sin kritik för att styra hur Kulturhusets paneler ser ut? Nej, hon heter Torun Borscher. Alldeles bekant. Det var svårt, ska sägas. Vi fortsätter med utsatta områden. Vivalla i Örebro har hört dem. I ett helt annat Sverige bodde familjen Svensson i 90-talsserien Svensson Svensson, just Vivalla. Vem spelade mamman i familjen?
Paulina.
Mattias.
Paulina först.
Susanne Reuter.
Helt rätt. Du går upp på 2,5 poäng. Halmstad har inte längre något utsatt område, som Paulina sa tidigare. Nu söker jag en politiker från just Halmstad. En socialdemokrat, en av socialdemokratins främsta ideologer, tillika finansminister i flera omgångar, mellan 1925 och 1947. Vem är denna socialdemokrat?
Mattias. Är det Wigforss?
Det är det, helt rätt. Då lämnar vi utsatta områden och konstaterar att Paulina leder på 2,5 poäng, Mattias skuggar på 1 poäng och Peter ligger på 1,5 poäng. Vi har pratat Eurovision, men det har vi frågat om så många gånger så det hoppar jag över. Men det är den 5 december idag. Dagen före en speciell dag i Nederländerna där man får julklappar av deras motsvarighet till jultomten. Vad heter
Paulina.
Han?
Paulina. Nikolaus.
Nej, det heter han inte. Det är förebilden, men det heter han inte riktigt.
Avbröt jag nu?
Nej, vi skulle...
Ja.
Ja, eller gjorde du det?
Ja, det tycker jag.
Okej, du gjorde det.
Det var småaktigt, Peter.
Peter, vet vad han heter? Jultomten i Nederländerna.
Ja, men det är Pate någonting.
Nej, det är hans komp, det är Schwarze Piet som är hans alv, eller vad man ska säga, alltså hantlagare.
Ja. Heter han inte Klaas någonting? Sankt Klaas? Ja.
Nej, det får du inte rätt för. Han heter Sinterklaas.
Ja. Det är han som man lämnar morötter i skorna och så får man godis.
Heter han ju, men ja.
Sankt Nikolaus då, som Paulina mycket riktigt sa, biskopen alltså, är en historisk figur men omgärdad med en del mystik. Han ska bland annat ha klippt till den ledande företrädaren för den tidens stora avvikare bland kristna vid ett kyrkomöte. Vad hette denna efterhand kätterstämplade rörelse som alltså var katolicismens första stora konkurrent inom kristendomen?
Mattias, är det här kalvinismen?
Nej, det var mycket långt senare. Nu ser Paulina helt förkrossad ut. Någon som kan detta? Det heter arianismen. Efter grundades av Arius, som alltså Nikolaus gav snäll på käften helt enkelt. Mer 5 december. Detta datum, den 5 december 1994, undertecknades ett avtal där bland annat Ukraina gav upp sina kärnvapen och anslöt sig till icke-spridningsavtalet. Samtidigt fick de säkerhetsgarantier av USA, Storbritannien och Ryssland. Uppgörelsen är känd efter staden den slöts i. I vilken stad slöts
den? Peter.
Peter först.
Minsk.
Det är fel. Nej.
Mattias.
Nej. Mattias?
Är det Budapest?
Ja, det är helt rätt. Du går upp på 2 poäng. Vid denna tid hette den amerikanska ledaren William Clinton, den ryska hette Boris Yeltsin. Vad hette den brittiska?
Mattias? Tony Blair.
Det gjorde han inte.
Nej, vad fan.
Vilket år? Säg igen.
Peter?
John Major.
Ja, ja, har du helt rätt. Då går du också upp på 1,5 poäng. John Major. Major i golf, tänker jag då på. I golf heter två av de 4 manliga majorturneringarna US Open eller British Open, eller The Open Championship egentligen. Nämn en av de 2 andra. Som inte är US Open eller British Open.
Åh, fan.
Vad var frågan?
Masterturneringar i golf som inte är The Open Championship eller US Open.
Peter. Ja, men finns det något som heter US Masters?
Ja, det är rätt. Det får du en poäng till. Och då går du faktiskt upp i ledning med 2,5 poäng. Bara en svensk man har vunnit en major. Vad heter han? En major i golf alltså.
En svensk man?
Ja, en svensk man. Vad heter den svenska mannen i bestämd form som vann en major?
Mattias? Var det Jesper Panevik?
Nej, han vann inte det.
Peter. Han heter ju Henrik. Vad fan heter han i efternamn? Visst heter han Henrik?
Nej, jag svarar inte på detta. Svarar inte på ledande frågor.
Torehammar.
Henrik Torehammar svarar Mattias, det är fel.
Ja, men jag har redan svarat.
Det finns ju en kille nu som är så duktig.
Okej, ni kan inte detta. Han heter Henrik Stensson och vann Bridge Open 2016. Titta upp där på YouTube med svensk kommentator. För Göran Zachrisson som kommenterar, han gråter. Det är fantastiskt att höra på. På damsidan har vi haft betydligt flera majorsegrar. 17 stycken. Vem tog den senaste svenska kvinnliga majorsegern?
Paulina.
Paulina.
Jag kan bara en, så jag säger Annika Sörenstam.
Det var fel.
Ja.
Det var i somras faktiskt, det var ganska nyligen.
Jag kommer inte ihåg vad hon heter.
Nej.
Hon heter Maja Stark och vann US Open.
Det var starkt.
Vi går vidare till då...
Jag orkar inte.
Den sista avgången av frågan. Det här var så jäkla komplicerat, men jag tror att Peter har 2,5 poäng. Mattias har 2 poäng och Paulina har 1,5 poäng. Vi har pratat alla dina askar. Vem gav röst åt anden?
Paulina.
Paulina.
Åt anden?
Ja.
Aladdin var Peter Jöback. Anden var väl Rickard Wolff.
Du har fel, då är du nere på något.
Nej.
Vem gav röst åt anden i den amerikanska originalversionen av Disney-filmen Aladdin från 1992?
Vem är 1992?
Ja, mycket känd skådespelare.
Ja.
Peter.
Peter.
Kan vara typ Robin Williams.
Ja,
förstås. Helt rätt. Jag kommer inte på namn.
Hörrni, Aladdin var den tredje installationen av en serie filmer som började med Den lilla sjöjungfrun, kulminerade med Lejonkungen 1994, då kvaliteten på Disneys tecknade filmer anses ha stigit kraftigt och återigen kunde mäta sig med klassikerna från 30- och 40-talet. Vad kallas med en engelsk term denna andra storhetstid för Disney?
Paulina.
Paulina.
The Disney Renaissance.
Exakt.
Du har frågat om detta förut.
Har jag gjort det?
Ja.
Gud vad förutsägbar det är. Aladdin, då tänker jag på Saladin. Det låter nästan som det. En av många kända figurer från det tredje korståget. En annan var Rickard Lejonhjärta. En tredje var en tysk kejsare som aldrig kom fram till hela landet utan drunknade i en flod i nuvarande Turkiet. Vad hette denna kända kejsare? Ledtråd. En känd operation under andra världskriget namngavs efter honom.
Paulina.
Paulina.
Barbarossa.
Ja. Då var du upp på 2,5 poäng igen. En korstågsfråga till. Vad var anledningen till att Europa sände ut det tredje korståget? Vad hade hänt i nuvarande Israel som triggade det, så att säga?
Mattias?
Mattias?
Var det att templet revs?
Nej.
Nej.
Jag tror Peter. Jag inte Peter?
Jag tror att Israel skulle arrangera Eurovision.
Paulina, det här kan du få gratis att gå upp.
Nej, men precis. Det var...
Peter slarvar ju bort det här helt och hållet med att skämta. Jag hoppas det var värt det skrattet på Peter. Vad kan ha hänt i det
här? Jag vet ju det här egentligen, men man blir så stressad i direktsändning.
Det är På spåret-syndromet kallas det.
Ja, om ni ger mig en liten stund.
Nej, varför ska vi det för? Nej, vad som helt enkelt hade hänt, det var ju att Saladin hade erövrat Jerusalem.
Ja, tack.
Och därmed kan vi konstatera att Peter vann på 3 poäng. Stort grattis, Peter.
Tack. Jag tror kanske att någon läsare kommer säga att jag avbröt i någon fråga där jag inte fick avdrag.
Men... Alltså, okej. Okay. Och du anmälde inte detta själv? Det var ju en väldigt stökig omgång där.
Ja, jag gör det nu.
Ja. Men är du så öppen, Petra, att du skulle tänka att avstå det poänget och låta det här avgöras på en utslagsfråga mellan dig och Paulina?
Ja.
Det tycker jag vi gör. Då är det utslagsfråga, Paulina.
Ja.
En gentleman, en sann rena Henrik.
Ja, men jag är lika förvånad som du.
Utslagsfrågan lyder så här. 2005 så toppade USAs koldioxidutsläpp. Sedan dess har de minskat. Hur mycket har de fallit sedan sin toppnivå sedan dess i procent? Och då räknar jag fram till 2024. Hur mycket har USAs koldioxidutsläpp minskat jämfört med toppåret 2005?
Och det är närmast vinner.
Det är närmast vinner. Och det är en procentsats.
20
procent svarar Peter. Vad svarar Paulina?
Procentsatser kan ju bli väldigt mycket.
Jag har minskat med flera 100%.
Så jag säger 45%.
P Peter är väldigt nära. Det är nämligen 21% lite. Så grattis Peter, du fick, tog hem det och visade upp
en med en rimlighet. Ja.
Det är nu ni börjar misstänka på riktigt att jag var inkvoterad på ljuslinjen.
Peter vann både moraliskt och kunskapsmässigt på alla sätt, skulle jag säga.
Ja, nej, men verkligen. Framstod som en gentleman.
På en halv poäng.
Jag menar, i samvetets poäng kan inte mätas i annan poäng. Peter, det här...
Det här är ju som... Var inte Mats Wilander?
Ja, matchbollen i French Open 1982, ja, som han sa.
Exakt.
Ja, precis.
Det var motsvarigheten.
Det var motsvarigheten till Mats Wilander. Så är det. Peter, det här var...
Det var droppen, med andra ord.
Nu får du berätta vad det här handlar om.
Berätta vad allt handlar om.
Mats Wilander började skriva poesi.
Vad onödigt, vad taskigt.
Och hans droppen är väl den som har gjort avtryck.
Den är väl också då odödliggjord genom Filip och Fredriks. Var det inte 100 höjdare den var med då?
Jo, framförallt då. Det är väl liksom deras insats för poesin.
Ja. Han läste upp detta för Fredrik Belfrage i Godmorgon Sverige, som det hette på den tiden. Och Fredrik Belfrage då tittar storökt på och förklarar att det... Vad var han säger så här, Mats? Jag tror inte att det är som tennisspelare vi kommer känna dig i framtiden utan som poet. Eller något, ja, men
alla de, samtliga inblandade, är jätteavundsjuka på Mats Wilander.
Ja, vi har med.
Tänk att som 16-åring vinna.
17.
Ja, exakt.
Var 17?
Ja,
hörrni, Peter, det här var vad jag hade bjudit på idag. Är vi nöjda?
Ja, oja. Proppmätt.
Stort tack Peter Wemblad för att du gästade mig idag.
Tack.
Stort tack Mattias Svensson för att du gästade mig idag.
Ett nöje som alltid.
Så tack på den här nöjd.
Jag är mycket nöjd över detta, tack.
Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, eller om ni vill rätta någonting av det som har blivit fel under programmet. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen som ni skulle vilja att vi tar upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.